What a wonderful new element introduced.
Vilket härligt nytt inslag i vår generalkonferens.
In what would be the most startling moment of his early.
I det som skulle bli den mest häpnadsväckande stunden i hans tidiga verksamhet stod Jesus upp i sin synagoga i Nasaret och läste följande ord av profeten Jesaja enligt Lukas evangelium. Herrens ande är över mig, till han har smort mig till att predika glädjens budskap för de fattiga. Han har sänt mig för att ropa ut frihet för de fångna och för att ge de betryckta frihet. På så vis gjorde frälsaren sitt första offentliga uttalande i sin messianska verksamhet. Men den här versen klargjorde också att längs vägen till hans försoningsoffer och uppståndelse var Jesu första och främsta plikt som Messias att välsigna de fattiga, även de fattiga i anden. Från början av sin verksamhet älskade Jesus de fattiga och missgynnade på ett enastående sätt. Han var född av två av dem och växte upp bland många fler av dem. Vi känner inte till alla detaljer i hans timliga liv, men en gång sa han: rävarna har lyor och himlens fåglar har bon, men människosonen har inget att vila huvudet mot. Det var tydligen så att skaparen av himmel och jord och allt som i dem är var hemlös under åtminstone en del av sitt vuxna liv. Under historiens gång har fattigdom betraktats som människosläktets största och mest omfattande problem. Det uppenbara lidandet är vanligen fysiskt, men den andliga och känslomässiga skadan kan vara än mer nedbrytande. I varje fall har den store återlösaren inte gett oss något mer varaktigt kall än att tillsammans med honom lyfta den här tunga bördan från folket. Som Jehova sa han att han skulle döma Israels hus hårt för att, citat, rov från de fattiga finns i era hus. Vad menar ni, ropade han, med att krossa mitt folk och mala sönder de fattiga? Författaren till ordspråksboken gjorde det hela smärtsamt tydligt. Den som förtrycker den arme smädar hans skapare. Och den som tillsluter sitt öra för den fattiges rop ska själv ropa utan att få svar. I vår tid hade den återställda Jesu Kristi kyrka inte ens funnits i ett år när Herren befallde medlemmarna att se till de fattiga och behövande och ge dem lindring så att de inte ska lida. Lägg märke till det imperativa verbet, att de inte skall lida. Det är ord Gud använder när han menar allvar. Med tanke på den enorma utmaningen där att rätta till orättvisan i världen, vad kan en man eller kvinna göra? Mästaren själv har gett oss ett svar. Innan Jesus förråddes och korsfästes, när Maria smorde hans huvud med en mycket dyrbar nardusolja, blev Judas Iskariot upprörd över lyxen och grälade på henne. Jesus sa: varför oroar ni henne? Hon har gjort en god gärning. Hon har gjort det hon kunde. Hon har gjort det hon kunde. Vilken koncis formel! En journalist frågade en gång moder Teresa från Calcutta om hennes hopplösa uppgift att rädda de fattiga i den staden. Han sa att hon statistiskt sett uträttade absolut ingenting. Den anmärkningsvärda lilla kvinnan svarade att hennes arbete handlar om kärlek, inte statistik. Trots det överväldigande antalet människor bortom hennes räckvidd sa hon att hon kunde hålla budet att älska Gud och sina medmänniskor genom att tjäna dem hon kunde nå med de resurser hon hade. Det vi gör är bara en droppe i havet, sa hon vid ett annat tillfälle. Men om vi inte gjorde det, skulle havet ha en droppe mindre. Journalisten drog slutsatsen att kristendom uppenbarligen inte handlar om statistik. Han tänkte att om det blir mer glädje i himlen över en enda syndare som omvänder sig än över 99 rättfärdiga som ingen omvändelse behöver, är Gud tydligen inte särskilt upptagen med procent. Så hur kan vi göra det vi kan? En sak vi kan upphöra med, som kung Benjamin lärde, är att undanhålla våra medel därför att vi tycker att de fattiga själva ådragit sig sitt elände. Kanske somliga har orsakat sina egna svårigheter. Men gör inte vi andra precis detsamma? Det är väl därför den här kärleksfulla regenten frågar, är vi inte alla tiggare? Ropar vi inte alla på hjälp och hopp och svar på våra böner? Bönfaller vi inte alla om förlåtelse för fel vi begått och problem vi orsakat? Vädjar vi inte alla om den nåd som uppväger våra svagheter, den barmhärtighet som triumferar över rättvisan, åtminstone i vårt fall? Inte underligt då att kung Benjamin säger att vi får förlåtelse för våra synder genom att vädja till Gud som kärleksfullt svarar. Men vi behåller våra synders förlåtelse genom att kärleksfullt hjälpa de fattiga som bönfaller oss. Förutom att visa barmhärtighet mot dem bör vi också be för dem som är nödställda. En grupp soramiter som av de andra medlemmarna i deras församling ansågs som orena och hölls för intet, som det stod i skrifterna, drevs ut ur synagogorna för att deras kläder var så torftiga. Mormon säger att de var fattiga på den här världens gods och även fattiga i hjärtat. Två omständigheter som ofta går hand i hand. Missionärskamraterna Alma och Amalek bemöter en sån klandervärd förkastelse av de torftigt klädda genom att säga till dem att oavsett vilka förmåner andra förnekar dem, så kan de alltid be på sina åkrar, i sina hus, i sina familjer och i sina hjärtan. Men till just de som själva blivit bortvisade säger Amalek, om ni efter att ni har bett avvisar de behövande och de nakna och inte besöker de sjuka och lidande och inte ger av era ägodelar, om ni har några, till de som står i behov, så säger jag er att då är er bön förgäves och till ingen nytta för er, och ni är hycklare som förnekar tron. Vilken förbluffande påminnelse att rika eller fattiga ska vi göra det vi kan när andra är i nöd. Nu, så att jag inte anklagas för att befrämja Don Quixote-aktiga globala program eller att jag förespråkar tiggeri som en tillväxtindustri. Låt mig försäkra er om att min vördnad för principerna flit, sparsamhet, oberoende och ambition är lika fast som någon annan levande mans eller kvinnas. Vi förväntas alltid hjälpa oss själva innan vi söker hjälp från andra. Vidare vet jag inte exakt hur var och en av oss bör uppfylla vår plikt till de som inte hjälper sig själva eller inte alltid kan göra det. Men jag vet att Gud vet. Och han vägleder er i lärjungeskapets kärleksfulla gärningar om ni samvetsgrant önskar och ber om och söker efter att hålla ett bud som har givits oss upprepade gånger. Ni inser att jag nu talar om svåra samhälleliga behov som sträcker sig långt bortom kyrkans gränser. Lyckligtvis är Herrens sätt att bistå våra egna lättare, som alla som har möjlighet bör hålla fastelagen. Jesaja skrev: detta är den fasta jag vill ha. Dela ditt bröd åt den hungrige. Skaffa de fattiga och hemlösa en boning. Kläd den nakne var du än ser honom. Lös okets band och släpp de förtryckta fria. Jag bär vittne om både de andliga och timliga underverk som kommer till dem som lever efter fastelagen. Jag bär vittne om underverken som jag har upplevt. Som Jesaja skrev: har jag verkligen ropat under min fasta och Gud har verkligen svarat. Mer än en gång. Se, här är jag. Värdesätt denna heliga förmån åtminstone en gång i månaden. Och var så generösa som era omständigheter tillåter. I era fastoffer och andra humanitära utbildning som missionärsdonationer. Jag lovar er att Gud kommer att vara generös tillbaka. Och de som ni hjälper kommer att välsigna ert namn evinnerligen. Mer än 750 000 medlemmar i kyrkan fick hjälp förra året genom fastoffer som handhas av hängivna biskopar och hjälpföreningspresidenter. Det är ett stort antal tacksamma sista dagars heliga. Bröder och systrar, en sån här predikan kräver att jag vittnar öppet om oförtjänta och oändliga välsignelser i mitt liv, både timliga och andliga. Liksom ni har jag ibland bekymrat mig över ekonomin, men jag har aldrig varit fattig. Jag vet inte ens hur de fattiga känner sig. Vidare vet jag inte varför omständigheter varierar så mycket i fråga om födelse, hälsa, utbildningsmöjligheter och ekonomiska omständigheter. Men när jag ser fattigdom bland så många, så vet jag att förutan Guds nåd vore jag själv där. Jag vet också att även om jag inte må vara direkt ansvarig för min broder, så är jag min broders broder. Och eftersom jag så rikt har välsignat, så måste jag också dela med mig. I det sammanhanget vill jag ge president Thomas S. Monson en personlig hyllning. Jag har välsignats genom att känna den här mannen i 47 år nu. Och bilden av honom, som jag kommer att älska tills jag dör, är när han flög hem från det då ekonomiskt nedgångna Östtyskland i sina tofflor. Eftersom han gett bort inte bara sin extra kostym och sina extra skjortor, utan också sitt enda par skor. Hur ljuvliga är inte glädjebudbärarens fotsteg när han kommer över bergen eller hasar genom flygterminalen och förkunnar frid samt bär fram goda nyheter. Mer än någon annan man jag känner har president Monson alltid gjort allt han kunnat för änkan och den faderlösa, de fattiga och betryckta. I en uppenbarelse 1831 till profeten Joseph Smith sa Herren att de fattiga en dag skulle få se Guds rike komma med makt och stor härlighet till deras befrielse. må vi hjälpa till att uppfylla den profetian genom att komma med Jesu Kristi sanna kyrkas makt och härlighet för att befria dem vi kan från fattigdomen som fängslar dem och förstör så många av deras drömmar. Ber jag i Jesu Kristi nådeliga namn. Amen.